Och Herre, jag tackar dig att vi får samlas här idag. Tack Jesus för din kärlek, tack för din nåd och tack framförallt för den kärleken vi får se här inne också, Herre. Jag prisar dig för det. I Jesu namn. Amen. Precis innan jag skulle gå upp här så bara kom en grej till mig som blev så där jättestarkt som jag tänkte jag skulle bara dela. Jag bara säger, jag är så glad för er allihopa och för den här församlingen. Det kom jättestarkt. Jag stod här nere och tittade upp så såg jag min fru och mitt barn och såg ett annat barn till mig som hämtade en kollekt. Och så tänker jag på var jag kommer ifrån. Det livet jag kommer ifrån. Jag kom in här i församlingen 2009. Ni är helt grymma. Allihopa. Jag bara slänger ut det till er. Vi är idag framme vid femte och sista kapitlet i första Petrusbrevet. Och ett brev som är skrivet, som vi kan höra, av Petrus och en man som heter Silvanus, som var med vid pennan på något sätt. Och det är skrivet troligen från Rom. Det står att det är församlingen i Babylon hälsar er. Ett brev som genomgående talar om motgångar, lidande, kamp, svårigheter. Men ett brev som uppmuntrar församlingen. Ett brev som uppmuntrar en lidande församling på ett sätt. Kanske en förföljd församling. En församling som känner sig utsatt på olika sätt. Som uppmuntrar, vill ge kraft att hålla ut. Kraft att hålla fast. Stå fasta i kärleken. Den kärleken som jag ser här. Att stå i den, hur den ser ut. Hur den stormar. Att älska sin nästa till exempel. Men innan jag drar igång så ska vi göra en snabb återblick. Jag ska predika 4 predikningar på en minut. Ett levande hopp var första gången. Att vi alla möter svårigheter, men mitt i det så har vi ett levande hopp. Ett arv som aldrig kan fläckas eller förstöras, sa Jörgen. Nummer 2, att vi är ett folk. Ett folk som lever vårt liv inifrån och ut. Ett sätt. Att man låter Guds kärlek få påverka hela ens sätt att vara, tänka, prata så som man är. Och att vi är ett vittnesbörd, att vi är Kristus brev, predikade Pernilla om, där vi är, och att vi på det sättet spelar det roll hur vi lever vårt liv, därför att vi är just Kristus brev. Att vi bör tänka på det och låta vårt liv få vara ett vittnesbörd om Jesus. Att vi kallar det att ta ett litet extra steg för evangeliets skull. Hon sa en grej som jag tog fasta på. Hon sa, sluta vara så där lagom. Kasta dig fullständigt på Jesus. Att ta ett extra steg för evangeliets skull. Och förra söndagen, en vakenhet. Då blir det längre än en minut, märkte ni det? En vakenhet. Att utifrån detta hopp vara ett folk som är ett vittnesbörd. Som inte är som en, Jörgen sa, som inte är som en vindflöjel som liksom bara följer vinden därifrån det blåser. Utan står fast och har en vakenhet i vad man ser och vad man är på ett sätt. Och idag ska jag predika om kapitel 5. Och jag har valt att kalla det ett sätt att leva. Ett sätt att leva. Och som vi hörde Gun läsa här så börjar Petrus med att uppmana de äldste i församlingen. Han talar liksom till de äldste i församlingen att vara herdar för Guds jord och vaka över den. Och tack och lov tänkte jag när jag satt och förberedde det här. Behöver jag nämna något om äldste? Och ja, det tror jag. För vi är mycket nya människor här varje söndag. Så jag ska börja med att prata, vad är en äldste till exempel? Jo, men det var så här att man valde att upprätta församlingar utifrån en judisk kontext. Och man valde att plocka med sig den in i kyrkan. De var ju judar liksom, den första. Och den äldste var på ett sätt människor som stod för visdom, erfarenhet, som man satte in i ett ledarskap. Som skulle ha lite extra översyn över jorden, som man läser här. Det handlade inte om en man eller en kvinna som är gammal. Det behöver det inte vara. Men däremot talade mer om vishet, visdom, att ha ett extra ansvar. Jag har skrivit så här. De anses ha egenskaper och en mogenhet att leda kyrkan. Så man kan säga att det är och att det var ett andligt ledarskap. Det står så här i Apostlagärningarna 14. I varje församling insatte de äldste åt dem. Och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de kommit till tro på. Och enligt denna modell, om vi nu ska kalla det modell, jobbade de för, och vi gör det också. Vi tror att det är av Gud. Vi tror att Guds ord är Guds ord in i våra liv och hur vi ska bygga församling. Men jag tänker att det blir väldigt snävt om jag ska stå här och predika om vår äldstekår idag. Så det ska jag inte göra. Utan jag tror och tänker, och när jag läser denna texten så vill jag plocka in den i mitt personliga liv. Och jag tror att vi alla ska göra det. Jag tror att, eller jag tänker att vi alla, du, jag, står i någon form av ledarskap. Och så tänker du, nej det gör jag inte alls, jag är inte ledare för någonting. Men jo, för det är så här att det finns alltid någon människa som tittar på dig. Som ser upp till dig, som lyssnar till dig, som kanske följer dig utan att du vet om det. Så på ett sätt är vi alla på ett sätt i ett ledarskap i vårt liv. Så när vi läser denna text så talar den till oss också. Och låt oss då se vad han säger till oss. Det står så här. Var hedar för Guds jord som finns hos er och vaka över den. Inte av tvång utan av fri vilja så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med ett hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott utan var föredömen för jorden. Här finns grymt mycket matnyttigt att plocka med sig in i sitt personliga ledarskap som du faktiskt har. Att vara en herde, att vaka, att inte göra det av tvång utan med ett hängivet hjärta. Att göra det av kärlek, att inte göra det för att nej, men det är min vecka eller det är min uppgift. Utan göra det av kärlek, av ett hängivet hjärta, för det lyser igenom. Det syns när det sker från hjärtat. Jag glömmer aldrig den första gången jag klev in i en pingstkyrka när någon människa hälsade på mig. Det var av ett hängivet hjärta. Det var med glädje i ögonen. Det var bland det vackraste jag varit med om i mitt liv. Jag tror inte den människan såg sig själv som en ledare. Men för mig var det jätteviktigt i hur jag bemötte människor när jag hade tagit emot Jesus. Jag lärde mig någonting av det handslaget. Så vi är alla ledare. Uppträd inte som herrar över dem som ni influerar utan var föredömen. Jag tänker du som är ledare för en cellgrupp eller du som är förälder, du som är syskon, vad som helst där du har ett engagemang, gör det med ett hängivet hjärta, gör det med kärlek. Jag vet att det går att leda människor utan att ha hjärtat där, men det blir aldrig lika bra. Tro mig. Jag vet inte hur många här har haft en lärare som är något år innan pensionsåldern som man märkte att de ville nog helst inte vara här. Alltså. Jag hade i alla fall en sån lärare. Jag behöver inte säga den lärarens namn, men det var inte jätteinspirerande att gå på de lektionerna. Alltså. Det var, sen brukar han säga att Henrik, du kan gå ut direkt, du behöver inte komma in. Men det var en annan sak. Ja, precis. Men ibland kanske man hamnar där. Att man kanske känner att hjärtat inte är med. Riktigt. Man kanske är trött då. Det stormar och man på olika sätt. Men be då om att få ett hängivet hjärta igen. Du vet, vi kan vända oss till Gud med vad som helst. Be om att ge mig ett hängivet hjärta, Gud. Ge mig den där blicken som får människor att vilja veta mer. Ge mig av din kärlek, Herre. Man kan be om det. Han vill ösa det över dig, tro mig. Han vill göra det. Så vi är alla ledare på ett sätt. Och jag tror att just nu i vårt land så håller det på att hända grejer. Positiva grejer med Jesus. Det är faktiskt så att jag vet, sen i oktober månad så vet jag med mig att 900 människor har tagit emot Jesus. På bara några få möten som jag har fått sms om. Och det har ju försiggått massa mer möten på ett sätt. Men alla de här människorna som tar emot Jesus behöver ju förebilder i sina liv, eller hur? Du är en av de förebilderna. Om det kommer sådana människor här i vår församling. Denna sommar så har vi fallens dagar. Och vi kommer att ha Sebastian Staxet här i församlingen på lördag. Och det är just kring den mannen som har predikat Jesus som 900 människor har sagt ja till Jesus. Och på varje plats där han har predikat och vittnat och människor har tagit emot Jesus, så har det funnits ett team som har tagit med sig de nyfrälsta direkt, gett dem en bibel och pratat med dem bara några minuter samma kväll. Och sen kopplat på efteråt. Jag ska bara lägga på nästa bild. Ni kan lägga på den här. Det här är några sms som jag har fått några sena nätter. Cirka 40-50 frälsta. Ikväll kör vi. Yes! 100 ungdomar tog emot Jesus nu på morgonen i en skola i Göteborg. Det är fullt och kö utanför som går ända ner till stan. Minst 200 frälsta tror vi. Kom 900. Kyrkan rymde 400. Kling, klang, kling, klang. Kedjorna faller i Jesu namn. Jag tror att det kommer hända här i sommar. I vår kyrka. Jag har varit med ute på några sådana här möten. Inte en enda gång har jag varit med om att mindre än 30 människor har tagit emot Jesus. Om vi nu ska vara svenska och lagom då. Och vi säger att det är 30 människor som tar emot Jesus. Så är det 30 stycken människor som behöver leva i sitt liv. Som behöver bli mötta med ett hängivet hjärta. Som behöver få lära sig om Jesu kärlek. 15 av dem kanske är en Henrik som kommer in. Som inte vet någonting, som kommer från ett annat liv. Vem vet jag. Men om vi kanske ska våga tala med lite tro. Och vad jag har sett ske. I Smyrna fick vi höra att 300 människor tog emot Jesus. Ja, då behövs vi allihopa extra mycket. Om vi då ska tala lite, kanske lagom. Så tror jag faktiskt på mellan 60 och 100 människor som tar emot Jesus här på lördagen på fallens dagar. Vill du vara med? Amen. Nu snöar jag iväg. Nu kör vi vidare med predikan. Så vi är alla ledare helt enkelt. Det står så här. Likaså, ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Lika så, ni yngre. Lika så, säger han strax efter att han har talat om ledarskapet. Hur de ska vara ledare för församlingen. Uppträd inte som herdar, utan led med ett hängivet hjärta. För mig syns det vilket typ av ledarskap Petrus säger att vi ska bedriva. Han talar om ett tjänande ledarskap. Ett ledarskap som på ett sätt lyser av underordnadets princip som jag har skrivit där. Han säger så här. Var inte herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för jorden. Att man lever sitt liv på ett sätt i underordnade. Det är inte bara att du ska plocka in ett visst sätt att vara framför människor, utan att man plockar in och lever efter ett underordnadens princip på ett sätt i sitt liv. Och du vet, ordet underordnade, det bara klingar ju i svenska öron sådär. Jag är en egen individ och jag ska minsann inte. Nej, men nu står det så. Punkt. Det står så här också, bara några verser senare. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Att leva i principen av underordnande. Om nu underordnande är ett jobbigt ord för dig, så står det, och ni alla, klä er i ödmjukhet. Jag skulle vilja säga att underordna sig är att vara ödmjuk. Att ödmjuka sig är att på ett sätt att underordna sig. Vi har gjort det till något vad det inte är, det ordet. Och hela brevet talar egentligen om det. Du kan lägga på nästa bild. Det står så här. Underordna er varje myndighet för Herrens skull. Visa aktning för alla. Vörda kejsaren. Ni slavar, underordna er era herrar. Inte bara de goda herrarna, utan även de stränga. På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män. Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Och ni alla. Vad är då ödmjukhet? Vad är det då att underordna sig? Nu kommer nästa bild. Och det står på engelska. Så jag ska läsa på engelska och översätta. Några liksom märken på det. Alltså, The willingness to perform the lowest and little services for Jesus sake. Alltså en villighet att utföra de lägsta och kanske minsta sakerna för Jesus skull. Att ha en medvetenhet om din egen oförmåga att göra någonting utan Gud. Utan Gud är jag ingenting. Det är faktiskt så. Utan Jesus skulle vi inte kunna fixa det här. Utan Gud skulle det inte vara det vi har här. Så är det. En villighet att kanske våga bli ignorerad av människor. Att inte göra sig själv så stor. Inte hata sig själv, men kanske glömma sig själv lite. Att sätta sitt jag åt sidan och vara riktigt other-centered. Så där. Alltså att ha andra människor i sitt centrum istället för sig själv. Att sätta andra högre än sig själv. Att sätta de som kanske kommer här i sommar högre än sig själv. För Jesus skull. Och för deras skull. Inte för min skull. Han säger, klä er i ödmjukhet. Ordet klä er här på grekiska. Det är ett ord som används på ett annat ställe i evangelierna. Det är ett litet speciellt ord som man egentligen bara använder när det handlar om att knyta ett förkläde över sig. Det andra stället som det används på, det är när Jesus ska tvätta lärjungarnas fötter. Då står det så här. Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. På samma sätt, bind ödmjukheten som är principen av underordnande kring dig och ha det som ett sätt att leva. Att inte sätta mig själv först och främst på den högsta piedestalen. Att inte vilja synas och höras kanske hela tiden. Men att binda ödmjukheten och göra det medvetet. Nej, men idag ska jag klä på mig. Jag ska ikläda mig en ödmjukhet gentemot en människa jag möter. För min skull. Nej, för Jesus skull. Vi tar nästa punkt. Hur jag vänder och vrider på det så får jag gå igenom det här i det här brevet. Det står så här. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Vad då, Henrik, tänker jag? Eller tänker du? Ska du säga nu att jag ska tro på en djävul också? Ska jag tro på någon hemsk figur som går omkring och försöker äta upp människor? Kanske inte äta upp människor, men ja. Och jag ska säga att det är väldigt bra att jag har den övertygelsen att det finns en djävul. För min människosyn hade varit otroligt mörk om jag inte kunde luta mig på att det finns en ond kraft i vår värld. En ond kraft som vill slakta, förgöra och så går omkring som ett rytande lejon och letar efter någon att sluka på ett sätt. Det kanske är väldigt tydligt idag efter det som hände i Stockholm. Det kanske är väldigt tydligt just nu när vi ser Syrien. Och för mig är det väldigt skönt att veta att ja, det finns en djävul. Det finns en ond kraft som vill krossa, slakta och förgöra. Finns det ondska i världen? Ja, det är tydligt. Jag behöver inte ens utveckla det idag. Men det är ju inte så att han går omkring på torget här uppe. Ser ut på något visst sätt och så försöker leta efter människor och äta upp. Så. Och ryter högt och ljudligt. Sådär. Utan på ett sätt försöker han leda människor fel. Leda mig fel, leda dig fel. I våra tankar, i våra känslor. I vårt inre på något sätt. Vi läser ofta i Bibeln om det inre livet och den inre striden mellan köttet och anden. Och det är där någonstans det sker. Det är där någonstans. Kan det finnas en anledning till att Petrus valde att skriva om det här just i ett brev som är riktat till en församling som har ett lidande, som kanske möter en kamp, som kanske möter motstånd, som kanske inte har det en fin soppa gjord av Simon? Eller massa underbara människor, det var det givetvis. Men alltså att det fanns kamp. Kan det finnas en anledning till att han valde att skriva det i just detta brevet? Ja, det tror jag. Jag tror att det är just på grund av att när vi inte är på topp, när man kanske inte känner att man har ett hängivet hjärta, när man kanske inte känner att jag är den ödmjukaste personen i världen, då kommer denna fiende. Du vet, den här gången när man känner att jag har ju min sann rätt att säga så här, göra så här. Alltså jag är ju deras ledare, jag är ju deras chef. Eller, jag har ju min sann rätt att göra det här. Det är min skola, det är min bil. Han kör in i mig. Ja, ni vet. Jag behöver. Jag. Där är han. Och fightas. Plockar bort dig från att vara centrerad till andra människor. Att ha Gud i sitt centrum. Till att du börjar få dig själv i ditt centrum. Det är därför Petrus skriver om det i brevet till församlingen. För att det är väldigt lätt att sätta sig själv i centrum när det blir lite jobbigt. Medan Bibeln säger, vänd åt andra hållet. Hur då? Ja, gör motstånd mot honom, säger han. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er. Sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Gör motstånd mot honom. Hur då? Jo, min fjärde punkt. Jag brukar alltid ha tre, men nu har jag fyra. Stå emot, stå fast. Han skriver så här. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Det händer någonting med en som människa när man så fort möter någonting, att man väljer att inte bara suga in det i sig själv, utan man bara bort med det, kasta det på Jesus. Som Pernilla sa, var inte så där lagom, utan kasta dig på Jesus med allt vad du är och har. Det händer någonting i oss när vi gör det. Och om vi gör det, kasta liksom allt på Jesus, gå till en kristen broder eller syster och bara säga, det här händer. Det händer någonting i vårt inre då. Och jag blir lite mindre. Och han får bli större. Så gör man motstånd mot egot på ett sätt. Och så säger han så här. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Och så avslutar han så här. Med hjälp av Silvanus, som jag håller för en trofast broder, skriver jag kortfattat till er för att förmana er och vittna om att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den. Stå fast i det du vet i sanningen. Stå fast i det att jag vet att Jesus dog för mig. Hur den känns. Hur det än ser ut, så är han densamme igår och idag och i all evig tid. Att jag är frälst även när det stormar. Att jag har del i Gud även när jag inte känner det så. Stå fast i att välja kärlekens väg när det finns många anledningar kanske man kan tycka i att inte välja den. Jag har skrivit, när hela ditt inre skriker om något annat. Jag ska dela med mig av en sak till er som hände mig. Där jag hamnade fel i mina tankar. Faktiskt. Det var i samband med den här hemska händelsen. Så var det en person som delade en bild från det aktuella tillfället. Jättehemsk bild. Och jag skrev under, jag förstår din ilska och upprördhet. Men jag tror, kanske den anhöriga kanske inte gillar det här. Vad jag inte visste var att killen som hade lagt upp en bilden, han var en nynazist. Och bilden han hade lagt upp var en människa som inte var från svenskt ursprung. Och han skrev en fruktansvärd hatisk kommentar om att det var bara gött någonting. Och jag bara, vad skrev han? Jag bara, du låter frisk, skrev jag. Jag tror kanske det är på grund av den inställningen du har som sånt här händer. Och så fortsatte han. Och till slut så skrev han att han skulle döda mig. Och jag vet inte allting. Och jag bara, vet du vad jag skrev? Kom då! Och jag bara, nej! Vad gjorde jag? Vad gjorde jag? Så jag lugnade mig en stund. Min dotter fick lugna mig. Och så skrev jag, du, Gud älskar dig. Jesus, han dog för dig. Och även om inte jag kan förstå det, så innefattas du av hans nåd. Och sen blockerar jag den människan. Men det kan ske, det är så lätt att bara... Jag har minsann rätt att skriva. Vad skrev den människan till mig? Eller vad sa den människan? Men Petrus säger, stå fasta i sanningens nåd. Ni hör att jag inte är perfekt. Ni hör det. Stå fasta i den. Kasta alla era bekymmer på Jesus. När det stormar. För det är så lätt att glida fel. Så är det. Välj kärlekens väg. Även när hela ditt inre skriker om något annat. Vad som än händer. Jag fick höra ett annat fantastiskt vittnesbörd om det som hände i fredags. Men några människor satt på i en biograf. Inkommer någon och skriker. Terror, terror, terror. Spring ut härifrån. Det var en biograf som mest barn. De bara gråta, de bara skaka. Folk bara springa överallt. Men mitt i det här. Den här människan jag pratade med, han började be med sin fru och sina barn. De började be och sen började de titta sig omkring. Och så såg de hur människor började bry sig om varandra. Hur kärleken övervann rädslan på ett sätt. Hur kärleken började spira mellan människor. Och hur det var det som de tog med sig därifrån. Så om du går kärlekens väg i allt, vad som än händer, så är det det som folk kommer minnas från det mötet med dig. I ditt personliga ledarskap som du har när du möter en annan individ. Jesus, jag tackar dig för att vi får samlas här idag, Herre. Jag tackar dig för denna församling. Jag tackar dig för din kärlek. Jag tackar dig för din frid. Och jag tackar dig för att vi får tillhöra dig. Jag tackar dig för att vi får vara i Trollhättan, Herre. Och vi har äran att få stå fasta i all kärleks nåd. Den nåden som du står för, Herre. Att du dog för varje människa. Att du först älskade oss. Att du dog för oss när vi fortfarande var syndare. Och tack, Herre, att vi kan få kraft ifrån dig när vi möter svårighet i livet. När man som jag slant i tanken häromdagen. Att man kan få komma till dig, Herre. Och bara få proklamera ut din kärlek ändå. Herre, du ser om det finns någon människa här inne som vill ha mer av ett hängivet hjärta. Herre, tack att du kommer med din kraft och din frid in i den människan. Du ser också här om det finns den människan som kanske... Det händer någonting i hjärtat när de hör att människor kanske ska bli frälsta. Men så tänker de att men jag kan ingenting. Herre, kommer din kraft in i den människans liv. Tack att det inte beror på oss. Det är inte vi som är centrum utan det är du, Herre. Jag prisar dig för det. Jag prisar dig för det.